I den treenige guden, faderns, sonens och den helige andens namn. Kära vänner, kära bröder och systrar. Vi har en helig, kär bibel. Varur vi får läsa om Guds vilja för oss. Och ur samma bibel får vi också läsa om hur Gud leder evangeliets jobb. Och profeterna har förkunnat Guds vilja och Guds förkunnelser. Apostlarna har fört fram Guds vilja och verk. Och det är det vi ännu utför. Från Bibeln och som ledning för predikan läser jag ur om apostlarnas jobb, om evangeliets gärning, där Paulus och Silas tvingas uppleva hatet eller vreden i staden Filipp. Och denna text berättar om detta i Filippi. Ur Apostlagärningarnas 16 kapitel med början från vers 16 till 34. Och orden lyder som följer i Jesu namn. När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig. Och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: de här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sade till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sa: de här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa. Folket tog då parti mot dem och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktarna vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt: gör dig inget illa, vi är kvar allihop. Då sade fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem: vad ska jag göra för att räddas? De svarade: tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döpte han sig själv med hela sin familj. Han tog med dem upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Amen. Kära vänner, under detta ord så finns det många, många människor här som i era liv har upplevt så mycket. I livets vändpunkter så har livets smärtor och dalar, men också glädjestunder har man upplevt. Men vad händer då när det kommer en jobbig motgång? Har det då känts som att en vägg reser sig och det är känns som att Gud har glömt mig? Dessa erfarenheter från våra egna liv är säkerligen bekant för oss. Och denna vår text berättar om att detta lidande har varit bekant även för den omgivning där dessa ordets förkunnare har gjort. Och de som följde Herren har lidit. Men precis som denna text beskriver oss, för oss så har Gud alltid bevarat, välsignat och vårdat oss. Och alltid har Guds vilja förts framåt. Evangeliet har förts fram och det har alltid funnits mottagare. Och samtidigt har man fått uppleva att ändå har inte Gud övergivit mig. Motgångarna i livet, de berörde även i denna beskrivning i Bibeln. Där denna slavflicka och även denna värdfamilj. Denna slavflicka som hade en egenskap som här beskrivs som en spådomsande. Och genom detta så kunde hon få goda inkomster. Och det var på den tiden var det vanligt. Det var en god business som vi skulle kunna beskriva idag. Att skicka denna slavflicka att utföra sin spådom. Och hon skulle inbringa stora inkomster. Men dessa inkomster gick inte till denna slavflicka, utan till denna slavägare. Men när Guds ande, som den beskrevs här i vår text, att Paulus och Silas hade den högsta gudens tjänst och alla andra andar står under denna. Och det är speciellt det som sägs här i vår text. När denna slavflicka som hade denna spådomsande i sig, när hon ropade där på gatan efter dessa män, att de här männen står i den högsta gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Tänk er. Denna spådomsande kände alltså till vilken uppgift dessa män hade. Dessa apostlar som förkunnade heliga evangeliet. Och i Bibeln beskrivs också i Lukas evangeliet finns det ett stycke i kapitel 4 där det beskrivs om hur Jesus botar Simons svärmor och andra sjuka. Jag läser 2 verser. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem, var och en, och botade dem. Från många for det också ut demoner som skrek: "Du är Guds son." Han hutade åt dem och förbjöd dem att säga mer, eftersom de visste att han var Messias. Vi kan alltså i Bibeln hitta beskrivningar om onda andar. Denna slavflicka hade spådomsande. Vi behöver inte i detta fördjupa oss i dessa andars väsen, utan konstaterar att denna slavflicka hade denna ande. Men att Guds ande fick denna flickas ande ur bruk. För Paulus säger: "Och jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut henne." Och i samma ögonblick for anden ut. Här började sedan apostlarnas svårigheter. Vi skulle kunna säga att här började slavägarens svårigheter. Därför att nu föddes en vrede. Och vreden kom av att de upptäckte att de hade inte längre något hopp om fortsatt förtjänst. För den egendom som denna slavflicka genom sin ande hade kunnat ge till sitt herrefolk kunde de inte längre få, då hon inte längre hade anden. Och därför kände de vrede. Och det beskrivs här hur man i staden Filippi, hur dessa män tog Paulus och Silas och släpade dem till torget. Och där på torget anklagades de sen för att de stör lugnet i vår stad. De talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss att anta och följa, som Lukas här har beskrivit det. Detta var romerska medborgare i Filippi. Filippi stad var en stad där romarna fanns och verkade. Och det passade sig ju inte att man kom och försökte införliva judiska sätt och seder bland folket. Och här fick man nu en god anledning att anklaga Paulus och Silas. Och är det inte underligt att det var just detta man anklagade dem för? Att det var just detta med seder och bruk som de anklagades för. Vilken uppgift var dessa apostlar sändat för? Var det för att sprida goda seder? Eller seder som var bra enligt romarna? Än idag kan vi som troende anklagas för att vi förkunnar seder och bruk. Men dessa apostlar hade sänts ut för att där skulle förkunnas om den uppståndne, korsfästa uppståndne frälsaren. Och det var det de gjorde. De förkunnade också i denna stad. De gick till böneplatsen, bönestället som det berättades här. Och denna vrede bland folket Den ökade. Man grep dessa män och folket tog parti mot dem och man slet av deras kläder och de pryglades. Vad tänker vi om detta? Vi kan åtminstone tänka det, att vi funderar över varför lät apostlarna detta ske? Varför ropar inte de att vi är ju också romare? Varför det passar, lämpas inte att prygla romarna? Men apostlarna låter denna vrede och de vänder den andra kinden till, så som frälsaren hade lärt oss, att vi besvarar inte ondska med ondska, vrede med vrede, utan dessa män låter sig i denna situation, låter de denna vrede gå ut över dem själva. Och när sen Lukas här har beskrivit detta pryglande, så räcker inte detta, utan vreden var stark. Man skulle placera dem i fängelse. Dessa evangeliets förkunnare sattes alltså i fängelse. Och man såg dem som så onda män att det innersta fängelserummet, den innersta cellen i fängelset, det var platsen för dessa män. Och fångvaktaren tänkte lägga till ytterligare lite, och han satte fast dem i ben i en stock. Denna man, fångvaktare, han tänkte att han är inte intresserad av vilka dessa män är, utan kanske hans tankar var att om de nu har fått pryglats och fått det straffet, för det här var inte nödvändigt, detta med benstocken, men det verkar vara denna fångvaktarens egen idé om att låsa fast deras ben i stocken. Men sen är det återigen underligt. Dessa män som man hade pryglat, som hade låst in i den innersta cellen i fängelset för att de förkunnade. Och det hade ju kommit sig av att Guds ande hade låtit den spådomsanden fara ut ur slavfickan. Men dessa apostlar, de beklagar sig inte över hur illa ställt de har det, utan de där inleds en sjöng lovsånger och bön. Hur är det för oss när vi hamnar i svårigheter? Ligger inte då nära att vi ifrågasätter att det är svårt för oss i vårt liv att godta de svårigheter vi hamnar inför? Jag känner och jag vet att vi har det svårt. Det är en svårighet för oss att vi skulle tacka även då vi hamnar i prövningar. Vi kanske anklagar Gud för våra svårigheter. Vi vill inte ha prövningar i våra liv, och vi vill inte ha svårigheter, utan vi vill att allt ska flyta på. Vi vill att våra egna planer skulle uppfyllas. Men när det sen sker att Guds vilja och plan är någon annan än vår egen plan. Och dessutom så kommer en prövning i detta och en svårighet. Då är det inte alltid lätt att godta. Och tänk er bara vad vi kan uppleva genom vår tro, i vår tro och i vår kamp. Hur vi får utstå spott och spä. Blir bemötta på ett osakligt sätt. Detta kan vi alla hamna inför i våra liv. Är det då lätt att visa kärlek till vår nästa? Visa kärlek också till dem som agerar på fel sätt och som hånar oss för vår trosgrunder. Men ur Bibelns texter så vet vi, precis som Jesus har undervisat, att älska era fiender. Be för era förföljare. Det är våra frälsares vilja och ord även idag. Och Paulus och Silas ville uppfylla dessa ord, Jesu undervisning. Och de hade anledning till tacksamhet. De hade i evangeliets arbete också fått uppleva att folk hade tagit emot tron i texten före vår text i Apostlagärningar. Så beskrivs om purpursäljaren Lydia som tog emot tron. Tog emot ordet och trodde. Dessa apostlar, Paulus och Silas, de sjöng lovsången till Gud även under svårigheterna. Och detta gjorde de även under midnatt. I psalm 119 så finns det en vers 62. Jag vet inte om dessa Guds tjänare haft dessa ord i sina tankar där det i psalmen sägs: mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar. Mitt i natten så var dessa män alltså beredda att prisa och tacka sin Gud för allt de hade fått uppleva av Guds stora nåd och Guds stora kärlek. Har vi inte anledning till det än idag? Till denna glädje, anledning till denna nåd som Gud har gett oss, som vi får känna genom vår tro. Får inte det uppväcka en tacksamhet i oss? När dessa män nu sjöng lovsånger och prisade Gud, så lyssnade de andra fångarna på dem. Och evangeliets arbete fortsatte alltså i fängelset. De lät inte sig tystas, utan även den tillfället utnyttjade de. Och vilka följder fick det? Det fick till följd att fångarna lyssnade. Lukas beskriver inte och berättar inte om dessa andra fångar, utan jag återkommer, förutom på ett ställe, och jag återkommer till det senare. Men under denna lovsång vid midnattstid så skedde ett under. Det kom ett kraftigt jordskalv. Fängelset skakade i sina grundvalar och alla dörrar sprang upp och bojorna föll av alla fångar. Och vad hände med fångvaktaren? Här finns det barn som sitter och lyssnar och finns på plats här och lyssnar. Och ni vet ju vad fångvaktarens uppgift är. Fångvaktarens viktigaste uppgift är ju att se till att fångarna är kvar i sina celler, eller hur? När fångvaktaren misslyckas i sin uppgift, vad är det då? Vad händer då? Jo, det sker att fångarna flyr. Och nu hade det inträffat i detta fängelse att alla fångars bojor hade lossnat. Det var fritt fram, men ingen flydde. Varför? Vi kan i detta Guds ord ställe läsa att när Paulus och Silas sjöng och prisade, så hade fångarna lyssnat på dem. De hade inte en vilja att fly. Det är så underligt att när troende i sina egna liv, i olika livssituationer, orkar bara hörsamma till Guds ord och helig andes ledning och trons glädje får vara synlig i människan, så verkar det på omgivningen. Fastän det känns att min egen tro är så svag att den inte kan synas någonstans. Men vi säger ändå att den syns. För det är inte vårt eget ljus som syns, utan det är Guds helig andes ljus som lyser upp i mörkret. Och vi får tryggt förlita oss på. Och tryggt tro som vi gör. Och vi får bekänna vår tro och vi får glädjes och prisa Gud för vår tro och syndernas förlåtelse. Alla var kvar i fängelset fastän allas bojor hade lossnat. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, och när han vaknar upp till detta och lägger märke till detta, så hugger han tag i sitt eget svärd. Varför? Varför tänker han ta sitt eget liv? Vi förstår ju att fångvaktaren har misslyckats totalt i sin uppgift om fångarna har flytt. Och så har det säkert varit på den tiden, att om fångarna flyr, så är det, får fångvaktaren stå till svars för det med sitt eget liv. Och han tänkte här greppa sitt eget svärd och ta sitt eget liv. Men Paulus och dessa apostlar ropar: gör det inget illa, vi är kvar allihop. Där fanns alla kvar. Och Guds plan är så underligt. Guds plan var för denna fångvaktare. Och det var bara i ett svärdstick om själva situationen hade varit något annat. Men Guds kärlek ville rädda. Och Gud använde sig av arbetare, tjänare. Och Paulus ropar: gör dig inget illa. Vad hände sen? Vad gör fångvaktaren när han får höra rösten? Nu hade Gud väckt samvetet hos denna fångvaktare. Nu kände fångvaktaren stor nöd. Han rusar in till inför den Paulus och Silas där de fanns. Och han ställde dem en fråga. Och det är den frågan som är den absolut viktigaste än idag. För en icke-troende människa. Och det är den frågan som alla skulle kunna fråga. Och så mycket oftare. Och det är det vi ber. Att Gud skulle öppna hjärtan från otro till tro, så att det skulle födas en nöd för: mina egna synder tynger mig, och räddningen skulle bli viktig. Är det inte speciellt? Denna fångvaktare som nyss var i en situation att dessa, han ville öka deras pina genom att binda dessa pryglade män i en benstock. Men nu var denna fångvaktare inför... Han hade nu kastat sig inför, ner inför Paulus och Silas och frågade dem. Och han frågade, vad ska jag göra för att räddas? Det är den frågan. Som det är så underbart att få besvara när man får frågan. Det var underbart för Paulus och Silas, dessa apostlar, att besvara den frågan. Och deras svar var att tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad. Men situationen var inte klar i och med detta. Detta enda svar gav inte allt, utan det sades sen också, och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Där förkunnar man nu ordet. Man höll en sammankomst, ett möte. Ett möte där man framhöll om det förlossande ordet, om förlossaren Herren Jesus Kristus. Och i evangeliets glädjebudskap, när dess kärna alltid är syndernas förlåtelse, den var närvarande också i den situationen. Kära vänner, hur viktigt det är att tro detta till vårt eget hjärta, i vårt eget hjärta, och leva av det, att Jesus är syndernas försonare, att han är världens frälsare och räddare, för att vi en gång ska få komma till himlen. Fångvaktaren längtade till himlen. Gud gjorde, uträttade allt detta. Det var Gud själv som lät det ske, att detta, dessa apostlar genom heliga andes inverkan kände i sina hjärtan glädje, tacksamhet, och i heliga ande kände de glädje, och det var därför de prisade i fängelset. Det var Guds, av Guds kraft som fängelset drabbades av ett jordskalv och att bojorna föll. Och det var också ett Guds verk att ingen flydde från fängelset, fastän fängelsets dörrar stod vidöppna. Guds stora kärlek och nåd kommer fram för oss, blir tydligt för oss här i detta bibelstycke. För är det inte så att det är av Guds stora nåd och Guds stora kärlek vi alltid, varje stund får glädjas? Det är inte lätt för oss. Som det tidigare har beskrivits, att våra prövningar och många bekymmer i våra liv omringar oss. Och själafienden försöker uträtta det, sitt verk, så att vi inte längre skulle tro. Och jag vet att det finns sådana som lyssnar till detta som kämpar. Och kampen förs i var och ens eget hjärta, att orkar jag tro? Guds budskap till oss är än idag att vi får tro, och det lönar sig att tro. Och tro våra egna synder förlåtna i förlossarens Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Detta är underligt. Att detta, denna förlåtelse, det är just den Guds kraft. Det är det evangelium. Vi behöver inte skämmas för det. Det är just därför att evangeliets och syndernas förlåtelses gåva är från Gud. Det är Guds andes verk. Om det finns någon vän som hör denna predikan, som inte lever av Guds rikes förlåtelses gåva, som inte har funnit Guds rike, det lönar sig att tro, dina synder förlåtna i Jesu namn och blod, och få del och glädjas av detta Guds stora gåva och nåd. Dessa sommarmöten som varit här, som tidigare inte har besökt sådana här möten. Ni har förundrats över hur detta kan vara, allt detta kan vara möjligt. Och vi kan säga att det handlar om Guds nåd. Helig ande, ger just de trons gåvor som fångvaktaren fick då han trodde. Vi, dessa möten ordnas för att så många som möjligt ska kunna få höra evangeliet och till denna trakt speciellt, så vill vi säga att Guds rike har kommit nära och kallar dig till att tro, framförallt till att tro förlåtelsen, för det är den förlåtelsen som erbjuds i Guds rike genom heligandes kraft. Fångvaktaren trodde. Hur kunde denna tro, hur kunde man se detta? Lukas, han beskrev hur denna fångvaktaren tog dem till sig mitt i natten, tvättade såren efter fiskrappen och sedan döptes han. Och det fortsatte med att han bjöds hem och man dukade ett bord. Och man gladdes över Guds nåd. Och det står också, och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att kommit till tro på Gud. Tron verkar. Kärleken är den största frukten och den första frukten som vi får av verkan av helig ande. Och det är den kärlek som fångvaktaren fick uppleva. Det är samma fångvaktare som precis innan hade försökt förvärra lidandet för Paulus och Silas. Men nu när han trodde på Gud och syndernas förlåtelse på Jesus Kristus, så kom denna kärlek som verkan av helig ande. Där renade man, tvättade man såren efter piskrappen. Och där lät man duka upp ett bord. Och tron ökade på den glädjen. Det var en rörande tillställning för dessa apostlar. Deras gärning var inte förgäves. Dessa apostlar var lydiga för den uppgift de fått från Jesus. De besvarade inte vrede med vrede, ondska med ondska. Utan de vände andra kinden till, de visade kärlek. Och kärleken räckte också till deras fiender. Och om Gud skulle bara få ge denna stora kraft i våra liv, så att vi i våra vardag, var helst vi än är, att vi skulle orka bekänna vår tro och leva av Guds kraft. Men vi vet att vi är svaga i vår tro, och därför är det nödvändigt för vårt liv och i våra hjärtan att Gud skulle minnas oss. Och Gud har gett löften om att han ska höra våra böner. Och då jag har tidigare talat om prövningar och svårigheter vi hamnar i. Och som det finns sådana åhörare här som känner dessa prövningar. Lita till Guds omvårdnad. Gud sluter inte sina öron för era böner, utan Gud hör och han lyssnar. Och Gud svarar när hans tid är. Och det är bra att vi tror gott om Gud. För Gud frästar oss inte, utan den som frästar oss, det är själafienden. Det vet vi. Därför låt oss därför känna glädje för Guds nåd och kärlek. Och därför ska vi använda syndernas förlåtelse som kraft för oss själva. Det är så ofta vi använder den så lite, även i våra hem. Det är säkert ingen av oss som kan uppleva eller upplever att vi har använt syndernas förlåtelse i för stor utsträckning. Utan tvärtom, det finns tillfällen, diskussion, det finns anledning till diskussioner. Och det har inte varit alldeles, det har inte varit för ofta man har tagit till evangeliet. Utan låt oss få kraft till att använda detta evangelium i vår troskamp. Att vi lägger vår tillit till detta evangeliets kraft och trons kraft. Att vi får vårda vår tro på detta sätt och lita på Guds kraft och kärlek. Förbli och tro era synder förlåtna i förlossaren Jesu namn och försoningsblod. Detta är en stor Guds gåva och nåd att vi i denna stund och i denna kväll får tro på detta sätt. Och jag vill för egen del fråga. Detta evangeliets kraft till mig i ett eget hjärta. Får jag tro mina synder förlåtna? Så här behöver jag och så här vill jag tro tillsammans med er i vår frälsare Jesu namn. Amen.